Varmt välkomna tillbaka till Fastepodden med Ingrid och...
Både Pierre-André och tack igen Ingrid. Låt oss börja. Så, vad roligt att vara tillsammans igen Ingrid för att fortsätta vår vandring under fastan. Och en gång till har vi två olika evangelier. Jag tror det kommer att bli spännande faktiskt, för vi kommer att titta på två olika ställer. Vad hände i början och vad ska hända i slutet. Och du är i Lukas evangelium, och det är ganska spännande, för om jag är rätt, ni firar i Svenska kyrkan Marias bebådelse.
Exakt, det är ju femte söndagen i fastan, men eftersom Jungfru Marie bebådelsedag ligger under veckan så gör vi så i Svenska kyrkan att vi firar bebådelsen på söndagen. Så det är den text som jag har om inkarnationen. Och kommer Maria.
Och vi i katolska kyrkan, vi fortsätter att titta på korset. Och vi fortsätter genom Johannes evangeliet. Jesus talar om sin död.
Jag måste säga på en gång att det är lite spännande. För det är lite som vid midfastesöndagen när ni hade korsteologin i fokus. Och vi hade brödundret, det vill säga eukaristin kan man säga, i fokus. Så vi bytte lite fokus från våra traditioner. Och likadant här att det är återigen korsteologin, och den här gången har vi Maria.
Ja, men vi kommer att se hur också Jungfru Maria hjälper oss att titta på korset. För det är inte jultiden där vi kan verkligen glädja se att Gud kommer till oss. Men nu det är också att vi förstår varför han kom till oss. Kanske det är en förbättring att vi går djupare om vad det betyder för oss att välkomna Gud i våra liv. Och vad det innebär för Jungfru Maria att säga ja, jag är Herrens tjänarinna. Så på grund av att vi börjar med det började med Jungfru Maria, det började så, jag tror vi kan verkligen dopa in i Lukas evangeliet.
Jo, Svenska kyrkan som sagt, vi firar Jungfru Marie bebådelsedag och evangelium är då självfallet Lukas evangeliets första kapitel, verserna 26-36, som handlar om hur ängeln Gabriel kommer till Maria, den unga kvinnan Maria i Nazaret. Eller Miriam eller Mariam, beroende på vilket språk man tänker sig. Och det här är ju någonting på väldigt få verser så kommer vi att spänna över tid och evighet, och vi kommer att spänna över Guds verk i mänsklighetens innersta och så vidare. Så det är ett helt fantastiskt evangelium som vi har. Och Lukas är ju som sådan att han arbetar lite som en journalist. Han gillar att ange när och var saker och ting hände. Och vi hör att i sjätte månaden så skickades då en ängel, eller ängeln Gabriel, och hans namn betyder Guds hjälte, Guds mäktige, till Galileen och till då den lilla staden Nazaret, där det fanns en ung kvinna som hette Maria, och hon var trolovad med Josef. Och trolovning på den här tiden, vi kan ju översätta det med förlovning, men det var ju någonting som var lika starkt som att vara gift i princip. Trolovningen var under ett år och du var bunden lika starkt som om du vore gift. Sådan är Maria. Och en Gabriel har ju dykt upp lite tidigare, var kapitlet innan. Och då har han visat sig för Zacharias. Zacharias är gift med Marias kusin Elisabet. Och Zacharias är präst, en av de präster som gör tjänst i Jerusalems tempel. För Zacharias uppenbarade sig ingen Gabriel också. Men till skillnad från vad Maria kommer att göra, tro på det som ingen Gabriel säger, så kommer Zacharias att tvivla. Och det gör att Zacharias kommer att bli stum. Och han blir stum fram till dess att sonen, som ängeln berättat att hans fru Elisabet ska föda, är född. Och det är då Jesu kusin Johannes. Men vi återvänder till Nazaret. Och där kommer då plötsligt ängeln Gabriel till Maria. Och han säger i grundtexten så säger han Jaire. Kecharitomene. Och det betyder, vi brukar säga det, översätta det med var hälsad du högt benådade. Och det här är en spännande hälsning. För vad är det att Maria är högt benådad? Det här har man tolkat lite olika i olika traditioner. Men den verbform som anges anger att det är någonting faktiskt som har hänt. Hon är högt benådad. Och då kan vi säga att hon är full av Guds nåd. Så som en, på ett sätt skulle man säga att det är som en döpt och en troende människa är ju full av Guds nåd. Hon är fullkomligt uppfylld av Guds nåd på ett sätt. Och hon är förberedd för detta. Jag vet att man kan kalla det den obefläckade avelsen. Det är någonting som brukar tolkas som det här. Detta att Maria från sin första tillblivelse föddes syndfri. Mm. Skillnad från oss andra människor. Som föds som de goda kålsupare som vi är. Och det är faktiskt någonting som Luther, vi får gå till honom, ansåg till en början. Men det finns lite olika teorier om det här att antingen så var det så att Maria var då syndfri från sin tillblivelse eller så var hon, blev hon det i den stund som ängeln då steg in hos henne. Och det är en syn som de mer österländska kyrkorna omfattar. Men hur det nu än är, exakt när detta skedde, så är Maria syndfri. Och det är en förutsättning faktiskt för att hon ska kunna säga ja.
Nej, men det är ganska intressant också för Kana, vår syn om Jungfru Maria. Och till och med, och om jag tittar på min egen tradition, den dominikanska traditionen, Thomas of Aquino sa att Maria blev syndfri på grund att hon välkomnade Jesus Kristus genom den helige ande. Och det är Jesus Kristus som gör henne fri från synd. För alla behöver frälsning från Gud. Och det var inte att Gud kom till Maria på grund att hon var syndfri på att hon var genom sig själv. Ja, jag är inte en synd så jag har förmåga att välkomna Gud i mitt liv. Nej, det är alltid en gåva.
Exakt.
Och det är också hur vi tolkar Kairos och Kronos. Och tyvärr, ibland när vi tänker på vad det betyder att vara syndfri, vi tittar på tiden som en kronologi. Men vi måste också titta på tiden som en kairos. Gud som kommer till världen. Och vi läser, det är vad vi läser i uppenbarelseboken när Jesus säger, jag är alfa och omega. Så jag har varit här hela tiden. Och därför kan vi förstå varför, hur det är. Hur Maria var syndfri. För det var redan i Guds frälsningsplan från början.
Exakt. För Maria dyker upp i Guds frälsningsplan redan i Gamla testamentet. Och av att läsa både, så man kan ju bara läsa det rakt av evangeliet, men läser vi inte det tillsammans med det Gamla testamentet så förstår vi faktiskt inte riktigt en, eller vi kan förstå en del av den djupa meningen, men en riktigt djupa meningen. Och då vill jag gå tillbaka till första Mosebok faktiskt, i Genesis. Där vi har i första Mosebok kapitel 3, vers 15, har vi något som brukar kallas för protoevangeliet, alltså förevangeliet. Där har ju Adam och Eva ätit av äpplet och så vidare, eller den förbjudna frukten, vad det nu var. Och då säger Gud att jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan, han säger det till ormen, och mellan din säd och hennes säd. Nu använder jag 1917 års översättning i det här. För det, då framkommer det blir mer tydligt vad det rör sig om. Och det har man då tolkat mellan din säd och hennes säd. Det vill säga att Christ, mellan Kristus och ondskan. Och denna ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hällen. Det är ju evangeliet. Det är det som händer. Kristus som söndertrampar ondskans huvud. Men ondskan försöker ändå stinga honom i hällen och ta livet av honom. Och sen har vi också Maria dyker upp i Jesaja, hos profeten Jesaja i det 7:e kapitlet. Och där använder jag också 1917 års översättning därför att det framkommer mer klart och tydligt hur den texten av traditionen har ansetts syfta på Maria. Att så ska då Herren själv giva er ett tecken. Se, den unga kvinnan ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom Immanuel. Du säger Gud med oss. Så här har vi Maria som redan ändå är utvald och det finns en uppgift för henne. Och det är Gud ju. Det är Gud som ger sin nåd och det är Gud som utväljer henne till denna uppgift. Och samtidigt så blir hon ju nu när ängeln kommer så blir hon förskräckt och förvånad. Och jag tror att det är någonting som vi kan känna igen oss alla i, att när Gud stiger in i vår lilla och helt bryter igenom vår comfort zone, så blir vi ganska ofta förskräckta och undrar, vad ska detta betyda? Och jag vet inte hur det är för dig, men jag har ganska ofta försökt dra mig undan.
Ja, ofta jag liknar mer Zacharias än jungfru Maria. Och jag gillar att hon vågar ställa frågan till ängel. Hur ska detta ske? Hon är inte rädd att säga okej, det händer någonting.
Men det fantastiska i detta är att när hon säger hur ska detta ske, så är det inte så att hon tvivlar på att Gud kan göra detta. Men hon är glatt, hon är ändå nyfiken på hur tänker Gud? Hur tänker Gud sig detta? Hur ska det här ske? Där så säger då ängeln, och då säger ju ängeln att helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Och går vi till grekiskan, så när det handlar om att den högstes kraft ska vila över henne, då handlar det om Guds sky, kan man säga, eller alltså den helige ande som ska sänka sig över henne. Och det är samma uttryck som används när, om ni kommer ihåg på förklaringsberget, så sänker sig Guds närvaro över Jesus och över Mose och Elia, och lärjungarna blir livrädda. Det är samma Guds härlighet, eller tjeckerna som vi hör om i Gamla testamentet, som sänker sig. Och det är samma molnstod som har uppenbarat sig för israeliterna med Guds närvaro, som kommer att sänka sig över Maria. Och det är med Guds kraft som detta ska ske. Och det här är ju någonting oerhört viktigt. För det här talar ju också, vi brukar säga att om vi går till exempelvis till mina bekännelseskrifter, så skriver ju Luther i de schmalkalliska artiklarna. Det är en liten skrift från 1537 som handlar om tron, bland annat, som ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Att Maria är puran sanctam semper virgo, alltså att hon är alltid syndfri, det som vi just talade om. Men hon är också ständig jungfru. Och det här jungfruligheten, det är ju verkligen, det handlar om detta, om Kristi ursprung. Det är djupt kopplat till kristologin, att Kristus är ju född av fadern för alltid, säger vi i Nicenum, eller bekänner vi i Nicenum. I Johannes evangeliets första kapitel så hör vi om ordet blev kött och bodde bland oss. Ordet fanns före alltid hos fadern. Och det är detta ord som nu blir människa, det vill säga blir kött inkarnatus, därför kallar det för inkarnationen, i Maria. Och det är ju inte något som en människa kan åstadkomma.
Ja.
Så Maria är, det är så det kommer att ske. Det är Gud som gör detta. Och på så sätt blir det också, den son som Maria föder är ju både Gud och människa samtidigt. Så därför är hon ju också Theotokos. Hon är gudaföderska. Det är som kyrkan har sagt sedan konciliet i Efesos år 431.
Om jag kan, att du pratade att det var viktigt att titta tillbaka till Gamla testamentet för att förstå jungfru Maria, och särskilt tillbaka till första Moseboken i de tre första kapitlerna.
Exakt.
Och hela texten kan bli läst i parallell med första Moseboken, kapitlet 1, 2, 3. Mm. Och särskilt när den helige ande ska komma över henne och den högstes kraft ska vila över henne. För min del, en påminnelse om vad vi läser verkligen i de två första verserna i Bibeln. Det. Att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker, och en Guds vind svepte fram över vattnet. Och genom detta kom den nya skapelsen. Och man kan säga också, Maria, det är också den nya jorden som var förkunnat i kapitel 3 av första Moseboken, att det kommer att bli en son som kommer att frälsa oss. Det kommer att bli en återskapelse. Och det är också genom den helige anden. Och från redan, vi ser hur den helige anden agerar i världen. Och genom honom och tack vare honom kommer också vår frälsning, den nya skapelsen, Jesus Kristus. Och särskilt i Lukas evangeliet, man kan verkligen säga det är helige andes evangelium. För varje gång det händer någonting, det börjar med den helige ande. Och hur man lyssnar på det eller inte, det är den frågan som vi har i Lukas evangelium och genom apostlagärningarna också. Och det var någonting som jag läste ganska nyligen faktiskt. Du pratade om förbjudet frukten. om det var en
äpple. Det kan vara passion.
Men nej, faktiskt, de ofta pratar om finkonträdet. I den judiska traditionen bland vissa rabbier att vi ska återställa på samma sätt som vi har syndat. Och vi ser efter de har åt frukten att de upptäcker att de är nakna. Mm. Och de gör ett...
Av ett fikonlöv.
Med ett fikonlöv, precis. Och på grund av detta, många rabbier tolkar att trädet var finkonträdet. Och det är ganska intressant, för det kommer också att komma igen i mitt evangelium.
Just det, och det kommer faktiskt i mitt evangelium, fast till nästa vecka. Jag är tror det fikonträdet att, som inte ger frukt?
Ja, och det finns någonting för... Och vi vet också fikonträdet i den judiska förståelsen, det var ett symbol för Toran, för Guds ord. Och det är ganska intressant att det var vi såg i början av fastan, när Jesus frestas i öknen. Mm. Det är genom Guds ord. Ormen använder Guds ord mot Eva och Adam. Mm. Genom att säga, Gud sa det och faktiskt han tvistar var verkligen Guds sa till Adam och Eva. Och det är samma sak när djävulen träffar Jesus Kristus i öknen. Han använder på ett felaktigt sätt Guds ord. Mm. Man kan säga Jesus Kristus själv, för han är Guds ord inkarnerad. Och med Jungfru Maria här i Lukas evangelium, vi ser någon som verkligen lyssnade på Guds ord. Och du pratade om Zacharias. Och det är ganska intressant att tänka en präst som går till templet. Även om det var bara ett år. Låt oss säga det en gång om året. Han var tillåtet att gå till den heliga platsen i templet. Där Gud fanns. Mm. Och fortfarande var
oförmågan
att lyssna på Guds ord och agera efter detta ord. Mm. Men en tjej norr om Jerusalem kunde lyssna och lyda.
Hon kunde lyssna och hon kunde använda sin frihet. Som ändå, för det är det som jag tycker också är väldigt viktigt i när det gäller just Maria. Att hon är ju fri. Alltså ängeln Gabriel har sagt allt det här som ska hända. Men hon är ju fri också att säga, nej, det här är för mycket. Jag kan inte göra det här. Det gör hon inte. Utan hon använder sin frihet till att säga ja. Eller som det står i texten, må det ske med mig som du har sagt. Och detta, hennes stora ja, det är ju, jag har läst i en predikning om detta, så har jag hört att det finns en predikant som har sagt att för första gången sedan syndafallet så sammanfaller Guds ord och människans ord. Och det gör det ju faktiskt, för nu sammanfaller fullständigt Guds vilja med Marias vilja, för hon säger ju ett fullständigt ja till Gud, till det Gud vill göra. Och det är ju någonting som, och det är därför som, alltså, utan motstånd, till skillnad från oss andra, som jag tror snarare kan hålla med Paulus om att det vi vill göra, det gör vi inte, men det vi inte vill göra, det gör vi. Våra ja till Gud är ju alltid ofullkomliga. Marias är fullkomligt. För vi säger ja, men vi måste upprepa vårt ja varje dag.
Jag tror hon säger bättre än ja. Hon säger, jag är en tjänarinna. Och på grund av vi är i fastan, när vi läser Andra Moseboken och Gud kommer för att befria sitt folk. Det är inte för att säga, okej, jag ska befria er från Egypten och ge er ett nytt land som kommer att bli mycket bättre. Nej, vad han sa till Mose och Aro, gå till farao för att säga, släppa mitt folk att de kan frambära ett offer åt mig. De kan tjäna mig. Och faktiskt vad vi hör idag i Lukas evangelium, det är verkligen Jungfru Maria som uppfyller vår kallelse att vara Guds tjänare, att tjäna Gud på ett rätt sätt, att verkligen uppleva vad är vår kallelse i världen, att frambära ett offer åt Gud. Och det var vi läser i igen, i första Moseboken. Vad är vår kallelse? Att spegla Guds härlighet i världen. Och att bära fram till Gud världens förväntningar. Att vara verkligen ett länk mellan jorden och himlen. Mm. Och ibland vi glömmer det. Det är inte bara att vi kommer att få befrielse eller frälsning. Mm. Nej, Gud vill ge oss någonting oerhört viktigt. Mm. Vi kommer att bli medhjälpare i Guds rike. Och vad Jungfru Maria gör här, det är verkligen att visa vad det betyder, vad det innebär att vara Guds medhjälpare i den nya skapelsen som han kommer att ge oss. Man kan säga att hon verkligen vägleder oss.
Absolut. Och jag tänker ju ofta när man tar emot, exempelvis när man tar emot kommunionen, att man tar emot Kristus som hon tog emot Kristus, ordet. Och sen är uppgiften, det börjar, alltså kommunionen slutar ju inte där. Kommunionen fortsätter i handlandet mot andra människor. För det är som du säger, kyrkans uppgift, vi ska bära ut Kristus till världen på samma sätt som hon bar ut Kristus till världen sedan. Och det här kommer ju inte, alltså Maria måste ju varit djupt medveten också om det risker, det hon gav sig in på. Alltså Maria utsatte ju sig för en enorm risk redan från början i att säga ja till detta. Samtidigt så säger hon, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Sedan lämnar ängeln henne. Och det intressanta är ju faktiskt att hennes magnifikat, det sjunger hon först när hon har träffat sin kusin Elisabeth, som på ett sätt har bekräftat det som har skett. Som har kunnat möta Maria, se Maria och se det underbara som händer. Och samtidigt så tror jag det är lite så också med oss i vårt tro, att när vi får uppdrag från Gud, när vi blir kallade till någonting, att sitta själv med den upplevelsen är ingen bra idé, utan det är genom att dela det med en annan, andra, som man kan förstå vad som sker och som man kan sjunga en jubel, som man kan sjunga en lovsång över det som sker.
Och jag tror vi kan verkligen förstå vad sker när vi tittar på korset.
Exakt.
Och det är ganska intressant när vi tänker på det, att under fastan vi firar både i Svenska kyrkan och Katolska kyrkan Maria bebådelse också som en förberedelse.
Exakt.
För korsfästning av Jesus Kristus. Så i katolska kyrkans evangelium läser vi Johannes evangelium kapitel 12 från vers 20 till 33. Och det börjar med en fråga. Det är några greker som kom fram till Filippos och frågar honom, vi vill gärna se Jesus. Jag tror vi måste också stoppa här och se, men vad det betyder för mig att se Jesus. Och vi vet att ordet, verbet som används för att säga se, det är eido. Och det är inte bara att se, liksom att jag tittar på Jesus Kristus, men jag ser, men meningen, jag förstår, jag vill känna honom. Mm. Och det var redan en fråga i början av Johannes evangeliet. Så när Johannes döparen faktiskt säger, där är Guds lam. Och vi ser två lärjungar som följer Jesus Kristus. Kom och följ mig. Och faktiskt, Jesus Kristus säger, följ mig och se. Samma verb. Mm. Och det är intressant för i samma avsnittet, vi läser i Johannes evangelium i katolska kyrkan, det är igen genom Andreas och Filippos. Samma sak som vi har i början av Johannes evangelium, när Andreas är en av de två som hör Johannes döparen säga, där är Guds namn, och följer honom. Och sen kommer tillbaka för att hämta Simon Petrus, att säga, vi har funnit Messias. Och sen där Filippos som kallar Nathanael, att säga, vi har träffat Jesus, Messias, Kristus. Och där igen, när Jesus Kristus säger till Nathanael, när Nathanael frågar Jesus Kristus, men hur kan du känna mig? Och Jesus Kristus svarar, innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet. Och det är någonting som i den stora traditionen av Lectio Divina vi upplever att genom att verkligen betrakta, meditera, fundera över Guds ord, vi upptäcker förstås vem Gud är. Vi lär oss att känna honom, men samtidigt vi upptäcker vem vi är. För vi låter Gud se på oss, titta på oss. Och det finns en tyst dialog i den Lectio Divina tradition att genom att gå genom Guds ord vi upptäcker vad är vår kallelse, vem vi är i Guds ögon. Och det är redan här befrielsen och en stor frihet att bli vem jag ska bli. Mm. Och det jag tror någonting som vi ser igen med Jungfru Maria, jag gillar med alltid den ikoner där vi ser Jungfru Maria som väntar på ett vacket rum med Guds ord i sina händer och kom Engel Gabriel för att förkunna att hon kommer att bli gravid av Guds son. Och hon gör Lectio Divina. Det är verkligen en typisk ikon som vi ser på medeltiden. Jungfru Maria som läser på Guds ord. Och jag tror här i vår dialog att vi vill gärna se Jesus Kristus, den goda nyheten, där vi kan redan se honom och känna honom genom att öppna våra biblar, genom att gå genom Guds ord, genom redan att lyssna på honom. Förstås, den uppfattning vi kommer att ha kommer att utvecklas och på korset. Och genom korset, inte som slutpunkten, men som en dörr till det eviga livet, en budor hostil. Men det är redan, vi skulle säga som Maria, det, vi vill gärna se Jesus, men hur kommer detta att ske? Det är två frågor som går hand i hand. Mm.
Och jag tror att när vi frågar oss hur, alltså vi säger att vi vill se Jesus och vi vill se Kristus, vi följer honom, så tror jag att ett sätt att göra det när allting på något sätt ställs rätt, det är på ett sätt att följa Maria i detta. Hon följer ju sin son genom livet. Mm. Det första under som han gör, då är ju Maria med. Vinundret i Johannes evangeliet, exempelvis i Kana. Och det är ju på Marias uppmaning faktiskt som han gör detta underverk. Och Maria följer honom, ibland så tilltalar han henne bryskt kan vi tycka. Men det är ju också det att Maria har ju också fått symbolisera på något sätt hela mänskligheten med honom. Och Maria följer honom fram till korset. Vid korsets fot så står det två personer. Den ena är Maria och den andra är lärjungen Johannes. Det är de två som står vid korsets fot och de ger Kristus till varandra. Mm. Sen finns det lite kvinnor också som står lite längre bort från korset. Det vill jag också tillägga. Lärjungarna däremot drar ju när de kommer dit. Förutom då Johannes. Men Marias förhållningssätt, hon verkligen följer honom. Och jag tror att vågar vi också ge oss in i det äventyr som det ändå är. Och som kan vara ganska smärtsamt att följa Kristus. Vilket är det vi gör nu under fasta. Men verkligen följer honom på riktigt. Och verkligen precis som du säger, vågar ta till oss Guds ord. Och se vad det har att säga oss. Mm. Vilket kommer bli lika smärtsamt som att stå vid korsets fot. Men om vi lyckas göra det och kan följa honom som Maria, så kommer ju också vi att få uppleva den uppståndelse som Maria fick uppleva också.
Ja, och den här passagen om Marias bebådelse slutar med Maria som svarar på ängel: jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Mm. Och i mitt evangelium vi hör Jesus säga oss: om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Okay, det är intressant, för det är liksom som ett eko att jag är Herrens tjänarinna. Heligande kommer över mig, kommer att vila över mig. Och inuti kommer att Gud hitta en plats. Och jag tror för oss kristna det är en stor nyhet. Vi behöver inte gå till templet ännu längre. Det är inte på ett viss plats att vi kommer att träffa Gud. Gud kommer att vara där jag är. Om jag låter honom komma till mig. Och det var Jungfru Maria förstått faktiskt. Att det, vi ser den nya skapelsen där himmel och jord tillsammans att vara med Gud. Och det var Jesus Kristus redan säger. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Och det börjar genom att följa honom. Och ibland vi tror att det är genom att göra, göra vissa grejer eller jag måste göra någonting för att på ett dåligt sätt förtjäna Gud. Nej, den enda vi måste göra det är följ med. Och det är någonting som vi har hört hela tiden under fastan. Jesus Kristus börjar alltid genom att säga följ med. Inte, okej, när du har ångrat dina synder eller när du har gjort detta är du förmågan att följa med. Nej, nej, det börjar med okej, följ med och se. Och genom vår följande kommer vi att verkligen upptäcka vad vi är kallade till. Vad är vår kallelse?
Där skulle jag bara vilja inflika att när det gäller följ mig och när Jesus säger följ mig, då är vi kallade att leva detta Kristusliv i vår vardag. Och där kan jag säga att där är ju Maria också återigen faktiskt någon som kan vara en enorm förebild för oss. För att hon föder ju Kristus till jorden och sen kommer han ju att växa upp med henne. Alltså hon har ju fullkomligt, hon har inkarnationen som först springer omkring som vilken, på olika sätt så lever hon i helt i sin kallelse. Hon lever i detta i det vardagliga, kan till synes vardagliga. För det ser ju väldigt normalt ut, en kvinna som låter sin son, som tar hand om sin son som växer upp. Det är bland det mest vanliga som vi har. Och samtidigt så är det det som hon utför i detta som ser så vardagligt ut. Som ingen människa lägger märke till nästan. Mm. Det här är ju det enorma att Gud som sagt har slagit upp sitt tält bland människorna och bor bland oss. Och Gud är bland oss. Ordet blir kött och tar sin boning bland oss. Och vi ser hans härlighet. Och härligheten, ja, den skildras först i en liten tvååring och en sjuåring och en tioåring och så vidare. Han växer upp.
Om jag skulle sluta med ett vers till exempel. Det är verkligen från Paulus första brev till Korintierna. När han pratar om uppståndelse som en förvandling. Han säger, och liksom vi blev en avbild av den jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Det var vi har sett med Jungfru Maria. Det är redan, ja, den nya himlen och nya jorden tillsammans. Det var vi lever genom korsfästen och uppståndelsen av Jesus Kristus. Jorden och himmel som kommer tillsammans. Och förstås det var vi kommer att uppleva i slutet av tiden. När han återkommer. Men redan här på jorden, tack vare den helige ande, kan vi bli en avbild av den himmelska. Det är inte så lätt, men det är också jättespännande. Så, tack.
Tack till dig.
Och vi ska fortsätta att vandra och följa Jesus Kristus tillsammans.
Och nu vandrar vi snart upp till Jerusalem.